Den sötaktiga doften av rökelse slår emot mig när jag stiger in genom dörren till lägenheten vid Brahegatan där Eva Cederblad bor. Ettåriga dottern följer med pappa Thomas ut i ett snöigt gränna. Hon heter Norea. Aha, Noreas saga av Marianne Fredriksson handlar om den föga kända dottern till Adam och Eva. Ja, våran flicka heter till och med Saga Norea. Och hon är ju Evas dotter, säger Eva. Jag hör lugnande toner av Mozart och ser piano, fiol och gitarr. Men här finns också instrument som inte hör hemma i den västerländska kulturen. 11-åriga Adina som är förkyld och hemma från skolan slår på en afrikansk trumma. Och där står ett indiskt stränginstrument.
Så ska den låta.
Född 63, det blir 35 år.
Ja.
Och när jag tittat mig omkring nu så drar jag den slutsatsen att Indien, Orienten, betyder något särskilt för dig.
Ja, jag är väldigt förtjust i den vediska kulturen.
Indisk kultur?
Mm.
Det kan
jag
säga.
Har ju aldrig varit i Indien.
Har du aldrig varit i Indien?
Nej.
Men du känner någon sorts samhörighet, eller vad känner du?
Eftersom jag har varit med i Krishna-rörelsen.
Ja.
Jag har ju den bakgrunden, om man säger. Jag har fått det på köpet.
Ja. Men Veda, det finns något som heter Vedaskrifterna. Mm. Det gör det i alla fall, va?
Det är de här flera tusenåriga skrifterna då. Bland annat Bhagavad Gita. Som vi läste precis som Bibeln, kan man väl säga. Som är en, ska man säga, en handbok om livet. Hur man bäst bör kanske ta vara på sitt liv.
Är det mer samlad livsvisdom än religion då, eller?
Det är både och.
Ja.
Men det tar också upp de här sakerna som reinkarnation och karma. Och... Mm. Som för mig, innan jag kom i kontakt med det, hade jag det inom mig. Jag kunde inte sätta ord på det. Och sen helt plötsligt fick jag ord på det som reinkarnation och karma och det här.
Men reinkarnation, det kan man ju enkelt översätta själavandring. Mm. Man återuppstår i en annan kropp.
Mm.
Som vad vet man inte på förhand.
Nej, men det är väl oftast som människa, skulle jag tro.
Karma då? Vad är det?
Det är något så enkelt att det man sår får man skörda. Och det ser vi ju lite även i det här livet, om man säger det. Det är återverkningar på allt, både goda och mindre goda.
Och då är det kopplat till reinkarnationen i så fall. Det man sår får man skörda. Man kan alltså bete sig illa i detta livet och sen återuppstå som något lite otrevligare.
Ja, jag skulle vilja dra banden mellan karma och reinkarnation så här att det jag gör i det här livet, det kommer att ta mig in i nästa liv, i nästa kropp.
Mm.
Och mina önskningar som jag har, det kommer att ta in mig i en ny kropp.
Har du någon aning om vad du har varit före du blev Eva Cederblad, född i Stockholm 1963?
Ingen aning. Och jag tycker inte det är så intressant heller.
Alltså det är ingenting som du går undan över eller tycker skulle vara spännande att känna att jag har varit den och den och där och där.
Nej, men jag tycker däremot att man kan känna igen sig med vissa människor och så. Det är så jag tror. Att man träffas på något sätt igen. Man har varit, jag har några vänner, man känner att vi har varit tillsammans många gånger och vi har träffats tidigare.
Mm.
Och så kan man tänka, en del personer känner man, oj, vi har också varit tillsammans tidigare, men det var inte så positivt.
Tidigt en morgon, bland bokar och lön, gick jag i dimman, det var som en dröm. Då fick jag se en man gå förbi, ansiktet bortvänt, han gick på en stig. Jag följde efter i bokskogens gömma. Men kunde det vara någon jag mött förut? Dimman låg tät, rädslan ville jag glömma. vågade jag. Vi kom till en glänta där tiden stod stilla. Han vände sig om, hjärtat slog och slog. Kom, sätt dig i mossan, du känner mig redan. Jag är ju den du tror. Jag bor i dina drömmar och i din själ. Var inte rädd, du vet att jag vill dig väl.
När kom du första gången i ditt liv i kontakt med Hare Krishna-rörelsen?
Det var när jag var 15 och gick i skolan då, inne i stan, inne i Stockholm.
Så slutet på 70-talet då?
Mm. Då på lördagar så hörde man ju dem gå omkring och sjunga på stan. Det var ett väldigt speciellt inslag i Stockholm.
Och de, hur var de klädda? Det var någon sorts munkkåpor?
Det var orangea, männen hade väl, munkarna hade orangea slags kjolar tyckte jag då. Mm. Och kvinnorna hade vackra saris. Och de delade ut små inbjudningskort då, till söndagsfester. Och jag och min kompis gick och besökte en sån här söndagsfest. Och det var jättespännande. Och det tog ganska lång tid innan vi vågade oss iväg på en sån här fest. Men då kom det, slog emot oss otroligt mycket dofter och rökelse och annorlunda mat. Och så blev vi väldigt kärleksfullt bemötta.
Mm. Männen var rakade, tror jag.
Mm, de flesta var det.
Ja. De flesta ser ut, det var ingen regel, man måste inte.
Nej, men munkarna rakar sig väl regel. Och lämnar en liten tofsa bak som visar att de just är Hare Krishna-munkar.
Detta Hare Krishna, vad betyder Krishna? Det är en gudom väl?
Mm. Krishna är ett namn på Gud som betyder helt igenom attraktiv. Ja. Och Gud är väl den enda som är helt igenom attraktiv, om man säger. Han attraherar alla. Sen har han ju olika namn i olika religioner, men i den Krishna-traditionen så kallas han för Krishna. Ja.
Och Hare då?
Det kan vi väl säga är, det är alltså Guds energi.
Är detta en gammal religionsform eller är det en ny uppstånden på gammal grund? Eller?
Det är en väldigt gammal.
Ja.
Vaishnava-traditionen som går långt, långt, långt tid tillbaka. Den har gått igenom andliga, i långa led av andliga mästare och lärjungar. Det sägs att den går från en obruten lärjungekedja ända bak till Krishna.
Men om man säger Hare Krishna-rörelsen som vi har sett den då på 70- och 80-talen i Sverige, är den gammal också?
Nej, inte själva den rörelsen. Krishna-rörelsen kallas också för ISKCON, Internationella sällskapet för Krishna-medvetande.
Mm.
Och då var det Krishna-rörelsens grundare då, Srila Prabhupada, som kom hit. Jag tror det var i början av 70-talet då. Kom från Indien och startade tempel och sen spred det sig då.
Mm.
Och nu är det ett världsomspännande sällskap.
Intresset för det indiska, det kom ju egentligen under slutet av 60-talet som jag minns.
Mm.
Inte minst med Beatles.
Mm.
De lärde sig spela sitar som tar mer än ett liv att lära sig. Enligt, vad heter han den stora sitarmästaren? Jag har tappat hans namn.
Ravi Shankar.
Just det, enligt Ravi Shankar.
Mm.
Och så gick de och skulle lära sig hos vishetsläraren som hette Maharishi Mahiyogi eller något sånt här.
Just det. Ja,
det var sånt här. Och sen blev det i det allmänna medvetandet väldigt kopplat till flum. En hel del hasch och narkotika. Det hörde på något vis ihop. Man skulle uppnå en högre vishet. Inte, ja, tog man hjälp av droger så gjorde inte det något.
Mm.
Det var så. Det fanns den kopplingen där.
Jag kommer inte ihåg det.
Nej.
För då var jag liksom liten och sen tonåring. Och jag har aldrig varit intresserad av... som tonåring, jag var aldrig intresserad av droger och sådana saker. Så att jag förknippade inte då, när jag såg de här Krishnamunkarna.
Nej.
Jag förknippade absolut inte det med droger. Eller
det fanns
något.
Inget sånt där?
Nej, det är ju en av... Man kan säga det finns fyra principer då som man följer.
Mm.
Och en av de principerna är att ta avstånd ifrån överhuvudtaget alla droger. Även kaffe och sådana saker. Absolut ingen alkohol eller narkotika. Så att det är väldigt lugnt.
Dricker du kaffe idag?
Jag skulle kunna göra det, men jag gillar inte kaffe.
Nej. Alkohol?
Jag skulle kunna dricka alkohol, men jag gillar inte det heller.
Nej.
Jag har omvärderat sådana här sakerna efter att jag har levt ett mer vanligt liv, om man säger.
Mm.
Men jag har aldrig gillat alkohol, så varför skulle jag dricka det nu?
Absorberades du då efter de här söndagsfesterna och allt detta som du berättade om i Stockholm av Hare Krishna-rörelsen? Du, här har jag hemma.
Jag förändrades nog från en dag till en annan.
Oj. Det var någon sorts frälsning?
Absolut. Det var det starkaste jag hade upplevt i hela mitt liv.
Kan du beskriva vad som hände med dig? Och vad du kände och tänkte?
Nu är det länge sedan, så jag kanske romantiserar det hela. Men som jag minns, det var jag och min bästa väninna då. Ja, det kändes verkligen. Här i vår familj. Här är vi hemma. Jag kommer ihåg att det var någon som pratade med mig då om vegetarismen.
Mm.
För att det är också en av de här principerna, att man drar avstånd ifrån våld och lidande och därför är man vegetarian.
Är du det?
Jag är vegetarian. Och jag hade ju tidigare, jag har alltid varit en sån stor djurvän och kämpat mot plågsamma djurförsök och såna här saker. Men jag hade aldrig funderat på att bli vegetarian. Jag har aldrig tagit det sambandet med det jag har på tallriken och djurens lidande faktiskt. Så att då blev jag vegetarian på en gång. Och jag stannade kvar till sent på kvällen. Sista bussen hade gått och jag satt och sjöng där med en kvinna som heter Krishna Premi som blev min stora idol.
Vad sjöng du?
Hare Krishna mantrat.
Ja, hur lät det?
Ska jag sjunga det?
Ja.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
Och sen håller man på så.
Och så vidare, ja.
Den är ju väldigt välbekant.
Den är väldigt välbekant. Och jag fick ett radband också, kommer jag ihåg. Jag och min kompis fick vart ett radband. Och de visade mig hur man mediterar på det här radbandet. På just Hare Krishna mantrat. Och jag kommer ihåg att vi tyckte att oj, det hände stora saker här. Sista bussen hade gått. Så vi fick gå en lång bit när vi skulle hem. Det var sent och mörkt och... Då gick vi och mediterade på våra radband och kände oss helt trygga.
Hade du haft något religiöst intresse tidigare?
Jag har alltid haft det.
Mm.
Men jag kände inte att jag trivdes någonstans egentligen. Men jag kände att när jag kom till Korsnäs gård då, och pratade med de hängivna där, att jag fick svar på många frågor som jag verkligen hade haft.
Var ligger detta Korsnäs gård?
Det ligger utanför Tumba.
Mm. Och där har de ett tempel då? Eller?
Mm, en stor, vacker, som det var då, vit herrgård.
Mm.
Och Efter jag hade varit på söndagsfesten så började jag också besöka centret som låg inne på Grevgatan i Stockholm. Och började hjälpa till där. De hade gratis lunch där mellan 12 och 2 varje dag. Med sån god mat. Så att jag började komma dit varje dagligen då. Och äta och sen började jag hjälpa till där. Och sen kände jag att det här är mitt liv. Jag vill flytta in i templet. Men det gick inte min mamma med på.
Hur gammal var du då?
Jag var 15. Ja. Och då sa hon då, i början var hon ju väldigt, väldigt orolig. Och det förstår jag. Men sen började hon faktiskt, och det är väldigt sunt, så ska nog föräldrar göra. Själva ta reda på vad det är, besöka, följa med sina barn. Det tror jag, vad det än gäller som barnen går upp i, lite fanatiskt, så att de går dit själva. Och hon blev lugnare. Men hon sa det att innan du är 16 får du inte flytta in. Men dagen jag fyllde 16 så flyttade jag.
Sen blev du mamma när du var 17. Var det med en man som var med i Hare Krishna-rörelsen då?
Mm, det var det.
Bodde du där då, dygnet runt?
Jag bodde på Korsnäs.
Mm.
Min man då hade anknytning hit till Jönköping.
Mm.
Och hade ett tempel där på Östra Storgatan med lite närradio och sånt. Och söndagsfester. Så att det blev mycket att vi pendlade mellan Stockholm och Jönköping. Och sen fick vi barn. Och då märker man ju hur mycket tid det tar.
Mm.
Så det var några andra som tog över ansvaret för templet då.
Sen hamnade du i den här bygden. Och då, det måste ju varit något väldigt speciellt när ni flyttade in i Hilling utanför Kaxholmen då. Det var 83, sa du. Mm. Men ni gick inte klädda som munkar då?
Nej, inte. Man är ju praktisk också.
Ja.
Det är mest i templen man hade på sig den här sarin och
ja,
de här traditionella kläderna. Jag förstår nu efteråt att vi måste gjort ett lite udda intryck där. Men jag fick vänner där.
Hade ni ett tempel där i Hillingen eller var det bara er bostad?
Det var våran bostad. Jag fick höra det efteråt sen att det var lite lustigt att vi hade flyttat in där mitt emellan pingst och mission. Jag vet inte hur mycket folk kände till om oss, eller, men de måste nog tyckt vi var lite udda.
Och du har ingen aning om vad folk sa?
Nej. Det har jag inte. Folk var vänliga, men...
Ja, du hör mer nästa del av Peders program efter nyheterna här i P4. Och nu fortsätter Peders program med Eva Cederblad i Gränna. Och när hon kom från Stockholm till södra Vätterbygden, då var hon aktiv medlem i Hare Krishna-rörelsen och många av sina värderingar har hon kvar sedan den tiden. Du lämnar Hilling i alla fall.
De som vi hyrde av skulle flytta tillbaka. Mm. Så då flyttade vi upp till Öxnehaga.
Jaha.
Av alla ställen i ett litet radhusområde där, eller villaområde.
Och då blev ni Svensson helt plötsligt?
Ja, det kan man nog inte säga. Vi skilde oss nog från mängden där. Men det var väldigt bra. Det var ett trevligt område.
Mm.
Alltså, våran trädgård var inte lika fin som alla andras och sånt där.
Vad odlar ni i trädgården?
Ogräs mest skulle jag tro.
Alltså, jag trodde ni ville ha grönsaker och sånt där.
Jo, lite sånt odlade vi också.
Mm. Och så gränna.
Och så gränna.
Jag ser ju instrumenten här, men här finns ju också, det där måste vara en träskofiol, vanlig fiol, piano. Ja, så nu ser jag den här västerländska kulturen här också. Och ja, du ser tämligen ordinär ut, kanske lite mer bohemisk än många gör. Fin bärstensmycke i halsbandet. Inte indisk det minsta, du är blond, har glasögon.
Mm.
Ja, vad finns det kvar av Hare Krishna i dig idag?
Det finns ju väldigt mycket. Jag har tagit med mig allt det här som känns viktigt för mig. Och det här med, som jag sa om reinkarnation och karma till exempel, det är ju lika naturligt för mig som andas.
Mm.
Principerna har jag också tagit med mig. Jag har omvärderat dem och känner att det är min livsstil.
Mm.
Att vara vegetarian och avstå från alkohol och såna saker. Det är naturligt för mig.
Finns det någon motsättning mellan Hare Krishna-rörelsen och andra religioner?
Inte från själva Hare Krishna, utan det är i så fall från omgivningen. Från kanske en del kristna och så har lite fördomar. Och en del anser att de har den enda absoluta sanningen och den enda sanna vägen.
Stöter du på den sorts motstånd?
Ja, det gör jag om jag skulle börja prata. Jag går ju inte omkring och pratar om min tro och sådär egentligen, om ingen frågar. För jag mediterar. Men samtidigt så upplever jag att man mediterar väl i kyrkan också. Den enda skillnaden är väl egentligen att vi ger Gud olika namn. Men kärnan i all religion är ju densamma. Att väcka upp kärlek till Gud och till skapelsen.
Mm.
Det är ju inom alla religioner, så jag förstår inte varför det ska vara motsättningar. Men jag upplever ju det om... Jag vet ju att många kristna tycker att vi är rena... Ja, det värsta.
Du känner inte det gentemot kristendomen i sig, eller?
Nej, jag går jättegärna in i en kyrka. Och jag har även varit i den här brytningsfasen när jag inte riktigt visste vad jag tillhörde. Efter jag hade lämnat så har jag också varit med i en kyrka.
Mm.
Och kände att det var väldigt härligt. Men att jag inte riktigt platsade, kände jag väl.
Mm. Skulle det vara omöjligt att leva utan en tro på en fortsättning, att det finns någon högre makt som i alla fall försöker åstadkomma någon ordning? Att det finns någonting ovanför oss själva, vår födelse och vårt liv och vår död och vårt försvinnande?
Det är svårt att säga, för jag har ju alltid trott på Gud.
Mm.
Det här, det är ingenting som jag så gärna vill tro på. Som det här med reinkarnation. Det är ingenting som jag bara önskar, att jag är så rädd för att dö. Och att det är därför jag klamrar mig fast vid en känsla av att få fortsätta. Utan jag menar, det kan ju vara ganska jobbigt att leva i det här livet. Så ibland tänker man att det vore ju skönt om det tog slut. Och som mina reinkarnationsläraren, det är inte, målet är inte att återfödas, utan målet är kanske att inte behöva återfödas. Att uppnå ett sånt andligt medvetande att man inte behöver födas i den materiella världen en gång till.
Och det här är det indiska tänkandet igen, va? Då är vi inne på nirvana. Utslocknandet.
Inte ett utslocknande, för det här den här filosofin går ut på en personlig gud. Att man har ett personligt förhållande till Krishna. Och att man försöker i det här livet återuppväcka den här lite slumrande kärleken och hängivenheten. Och om man kan lämna kroppen i det medvetandet, Så, behöver vi inte födas tillbaka här. Och det är inget utslocknande heller, utan vi går tillbaka till gudomen, till Krishna. Där vi har ett personligt och kärleksfullt förhållande till honom. Det är målet. Vajamana Hore Vajamana Hore Inandanandana Vaye Taranara Vindare Vajamana Hore Sinandanandana Havaye Charanaravindare.
Du har ju spritt ut ditt barnafödande över en väldigt lång period, måste man säga. Första gången jag såg dig, det var här i Gränna. Det var strax före... Det var ett år sedan.
Precis ett år sedan.
Det var ett år sedan. Då satt du med en enorm mage och en gitarr framför den som du knappt räckte fram till då. Och sjöng visor. Och jag blev imponerad över att du uppträdde offentligt och sjöng så bra. När jag tänkte att nu går vattnet när som helst. Och det var lilla Norea som precis gick ut med Thomas.
Ja, det var någon dag efteråt där. Ja. En eller två dagar efteråt som jag satt där och hade verkar och sammandragningar. Och jag tänkte, jag ska hinna det här.
Ja.
Och det var jättekul.
Och det var den här visan Eva sjöng. Då för ett år sedan på Medborgargården i Gränna. När Norea väntade på att få komma ut ur hennes mage. Livet är en hård bransch.
Det är alltid januari, december, februari. Ja, det är faktiskt vinter nästan jämt. Det är antingen för tidigt eller alldeles för sent. Det är sällan som klockorna går rätt. Det är alltid dagen efter, det är aldrig dagen det. Det är längtan eller unken efter smak. Livet är en hård bransch, det är ingenting för krakar. Det är tuffa tag för veklingar som jag. Man kan knixa, man kan kraxa, man kan trixa, man kan flaxa. Man kan fladdra runt som kråkor gör i storm. Eller krypa kring i världen som en snigel utan snäcka. Och bli tillplattad av första bästa fot. Man kan skriva petitioner eller komma med protester. Men det är lik förbannat som förgjort. Livet är en hård bransch, det är ingenting för krakar. Det är tuffa tag för veklingar som jag. Antingen en slav under hopplösa passioner. Eller också är man nyligen skild. Antingen förhäxad av någon som inte ser en. Eller också vet man inte vad man vill. Bedårad och förlorad, förvirrad och förledd. Men kärleken den ser man sällan till. Kärlek är en hård bransch, det är ingenting för krakar. Det är tuffa tag för veklingar som jag. Dagen efter är det dags igen att tänka. Att imorgon kommer också en dag. Dags att sluta slicka såren för att återgå till kampen. Och planera för nästa nederlag. Det är dags att rycka upp sig varje gång man tappat greppet. Är det alltid dags för nya friska tag. Livet är en hård bransch, det är ingenting för krakar. Det är tuffa tag för veklingar som jag. Ja, livet är en hård bransch, det är ingenting för krakar. Det är tuffa tag för veklingar som jag.
Då har du alltså Norea som är ett år snart. Mm.
Och Adina som spelade trumman, hon är 11.
Uh-huh.
Och så är det Rishi som är 17.
Då blir det så där, hinner man ju knappt ut i något ordnat arbetsliv emellan.
Nej, det gör man inte. Man hinner ta hand om sina barn.
Nej, det hinner man. Så på det viset så kände du dig tidigt vuxen.
Mm.
Men det där med arbete och sånt där, har du sysslat med det någonting?
Det var så här att jag var hemmafru under väldigt lång tid.
Ja.
Sen skilde jag mig.
Ja.
Och då helt plötsligt skulle jag betala räkningar.
Ja.
Jag hade, sånt hade jag aldrig gjort hela mitt liv.
Nej.
Och då har jag... gör lite allt möjligt, haft lite kurser och gått på kurser och det blir så man får hanka sig fram.
Ja.
På olika sätt. Och nu när Norea blir så pass stor så hoppas jag på en bra utbildning. Jag är väldigt intresserad av musik, som du förstår.
Aha.
Och musikterapi är ju väldigt spännande. Att människor mår så bra av det och att man kan bli helad eller bli frisk helt enkelt.